Korsning, korsning, känner varmt välkomna till Tutski Balutski Champions League. Nu börjar det sannoliken närma sig, nu börjar det brännas. Imorgon tisdag 6 september så rullar Champions Leagues gruppspel och säsongen på riktigt igång.
Mm, det är härligt. Äntligen.
Och det är ett par jävla matcher vi inleder med. Till exempel så har vi då som huvudnummer imorgon tisdag PSG mot Juventus.
Mm.
Den är inte dum.
Nej, den är inte dum av flera anledningar. Dels ser ju PSG ruskigt jävla bra ut och sen så kommer Juventus in i den här matchen. Jag ska inte säga med en krisstämpel över sig, men allting stämmer i alla fall inte i Juventus. Man har fortfarande spelare på skadelistan, nyckelspelare som man tror kommer, ja men, som är viktiga för att Juventus ska gå långt i Champions League. Jag tänker på Paul Pogba, jag tänker på Chiesa såklart.
På onsdag är det sen mängder med godbitar att hämta. Vår huvudmatch på Simon Otelia, det är Napoli-Liverpool.
Ja, nej, Kvaradona ska in och möta Trenti, så det blir lite svagt en mot en defensivt. Ja, vad ska hända då?
Det är dessutom Tottenham mot Marseille. Ja. Det tycker jag ska bli en riktigt fin fight att följa. Men också Inter mot Bayern München. Så ni hör ju själva, skaffa ett C More Premium Plus abonnemang och gör det nu så missar ni ingenting.
Nej, så är det. Finiter ni är det bara att köra.
Idag ska vi behandla grupp F.
Underbart.
Och vet du vilka som ingår i grupp F? Till att börja med.
Nej, är inte.
Det är de regerande, tillika de mästarna. Real Madrid, som i fjol alltså utöver ligatiteln i Spanien tog sin 14:e Europacup/Champions League-buckla och man gjorde det på ett sätt som fan i mig fortfarande känns smått surrealistiskt att försöka liksom ta in.
Jag tror att det är en Champions League-buckla mer än vad IFK Norrköping har i SM-bucklor.
Det var en oerhört märklig parallell. Har Peking 13 SM-guld?
Ja. Stark information så här i grupp F.
Det är för sig, en jävla massa årtal på den där långsidan som man kan se på Platinum Cars Arena eller Östgötaporten eller Idrottsparken. Eller vad vi nu ska kalla den. Men ja.
Om man säkert få det på så,
det var en jävla massa på...
Jag sa det med självklarhet.
50-talet.
Jag sa det med en självklarhet, samma självklarhet som jag nämnde, att Bayern München då gick till DFB-pokalfinal.
Ja, mot Leipzig.
Mot Leipzig.
Den 21 maj.
Den 21 maj. Ja.
En match som aldrig spelades.
Ja, vi har fått mail, vi har fått DM och vi har fått tweets till oss.
Ja, hur som helst, Real Madrid vann den där Champions League-pokalen efter finalvinst mot Liverpool. Och det var ju en imponerande seger i sig. Men det är inte den vinsten man har burit med sig, utan det är ju den
hela
där
vägen.
Slutspelsvåren med först åttondelsfinal mot PSG, kvartsfinal mot Chelsea och semifinal mot Manchester City. Där man alltså är ur i alla möten. Man spelar ungefär sammanlagt 49 bra minuter i de här sex matcherna.
Det räckte.
Och ändå så slår man ut de här tre lagen. Ja. Det var ju Karim Benzemas bästa period i karriären. Mm. Måste vi väl vara överens om?
Nej, men 100%.
Och det var rent liksom dramaturgiskt, sportsligt och spänningsmässigt det bästa jag har upplevt över tid i den här turneringens historia.
Ja, svårt att säga emot det.
Men som sagt, man tog ju inte bara Champions League-bucklan, man vann även La Liga i överlägsen stil. Man åkte dock ur Copa del Rey redan i kvartsfinalen mot Athletic Club.
Känns det som att det spiller ill. Trippen är fin och allt det där, men ja.
Men man kan också ha med sig in i den här Champions League-säsongen att man redan lyft en buckla. Man slog ju Eintracht Frankfurt i den europeiska superkuppen. Mm,
som vi garvade åt när jag nämnde. I tidigare Tutski-avsnitt. Nu sa du som att det verkligen var en titel som, med eftertryck.
Jag tycker bara att man kan ha med sig in.
Jag nämnde det när du liksom garvade, fnyste åt mig att jag ens tog upp det som fjolårssäsongs minne.
Aja, det är värt att ha med sig in.
Ja,
det kan jag ge dig. Tränare i Madrid gör givetvis Carlo Ancelotti även den här säsongen. Det var många, inklusive mig själv, som var lite skeptisk när han då för andra gången checkade in i den spanska huvudstaden. Det hade gått lite halvtrögt i Everton. Han kändes ganska trött. Det kändes som att han var på väg att tacka för sig. Han tog Real Madrid i någon form av övergångsperiod från ett lag till ett annat, upplevde jag det som. Att ja, men det kan väl vara bra att ha Carlo Ancelotti i en eller två säsonger här nu, medan vi bygger om laget, vi bygger om arenan och det här blir nog bra. Jag trodde inte att det skulle liksom dyka upp en dubbel på det sättet som det gjorde. Och herregud, de vinner ju inte den där Champions League-bucklan om man spelar om den där säsongen 20 gånger. Nej. Det var ju en gång på 20 man lyckades. Men hej, det var den gången som blev och det var den gången som räknades. Ja. Och jag tycker också att det finns något härligt i att Carlo Ancelotti med fjolårssäsongen verkligen fick upprättelse i liksom den stora fotbollsvärlden. Han är nu den enda tränaren som har vunnit ligatiteln i alla de fem europeiska stora ligorna. Frankrike, Italien, Spanien, England, Tyskland. Det är ingen som ens har vunnit fyra. Så att han var ju redan i en särställning, men nu så underströk han den återigen.
Ja, men det krävs ju en ålder på en sån gubbe också. Men att man, alltså många tränare när man blir lite äldre tappar ju. Och sen så får man lite mindre klubbar. Men att man fortsätter i den moderna fotbollen som snurrar så snabbt med all taktik och allt vad det är. Att fortsätta hålla sig relevant. Det kräver ju en enorm nyfikenhet på fotbollen. Det kräver en enorm energi också som ska läggas trots att man redan har vunnit. Och det krävs också en stor hunger. Mm. För med alla de här titlarna så kommer såklart hos alla någon slags mättnadskänsla. Och att han fortsätter att förnya sig. Så jag vet inte hur mycket han förnyar sin taktik, men att han fortsätter att hålla sig inte bara relevant, men vinnande på den absolut största scenen. Det är det mest imponerande med honom.
Han tog ju i och med den här segern också sin fjärde Champions League-titel. Ingen tränare har fler. Och jag tycker att Carlo Ancelotti är som klippt och skuren att just nu träna Real Madrid. Han pratade ju själv om att det här mycket väl kan vara hans sista tränaruppdrag. Men om Florentino Perez och Real Madrid vill att han är kvar i 10 år, då är han kvar i 10 år.
Känslan är att han får det italienska landslaget i något läge också.
Kan vara ett misstag.
Kanske.
Säg bara att det kan vara ett misstag.
Alltså, å andra sidan så är det ju bra att vara den här mysgubben som gruppen gillar.
Och det tror jag lämpar sig bättre i ett stjärnspäckat Real Madrid som vill ha liksom farfar Carlito att bli ompysslade av, och han överlåter lite taktiska beslut till spelarna.
Ja,
och
han är liksom bara Bengan Boys, Bengan.
Jo, men att ta över Italien även med i Italien. Hackigt track record, ja. Då kommer det också en helt annan typ av, ja, men, tror jag, press och krav på
luta mer åt det positiva efter Mancini. Taktiska
dispositioner som ska liksom nailas. Carlito är i alla fall kvar i Real Madrid. Vad gäller transferfönstret så har man ju gjort sig av med en hel del tunga namn. Det stora tappet rent sportsligt givetvis Casemiro som lämnade för stora pengar till Manchester United. Sen är det ju lite mer dödkött som har stått i Zenit som har tagit dörren ut från Bernabeu. Däribland Gareth Bale som har gått till MLS. Marcelo har försvunnit. Luka Jovic och Isco har lämnat. Och sen så något snäpp ner i hierarkin så har man gjort sig av med Borja Mayoral och Takefusa Kubo. De har gått till Getafe respektive Real Sociedad. Men det här är ju spelare som inte har gjort speciellt mycket i Real Madrid-tröjan. Så att det kommer givetvis inte märkas att de har lämnat på planen. In då? Där har det inte varit speciellt mycket. Två spelare har anslutit. Dels Antonio Rüdiger på free transfer från Chelsea. Men framförallt Aurélien Tchouaméni från Monaco. Och där får man ju säga att det ser ruskigt spännande ut.
Mm, det gör det. Vilka spelare, och jag menar prislappen, blev han den dyraste spelaren under sommarfönstret? Ja, jag tror han blev det alltså.
Anthony tror jag faktiskt.
Han kanske klev över
där.
Ja, men då, han är i alla fall topp 2 i så fall.
Topp 2 eller topp 3?
Ja, topp 2. Jag skulle säga att han är dyrast.
Jag tror att Darwin också är dyrare faktiskt.
Nej, jag tror inte.
Ja, nej,
vi pratar ju om de spelarna mer, kanske för att det är Premier League. Jag vet inte, men Tchouaméni, wow.
Kan Fofana ha varit dyrare också?
Nej, inte chans. Inte chans. Nej, ja. Jag säger att han är dyrast.
Ja. Oavsett om Fofana
vad är det för spelare eller Darwin Nunez eller Haaland, de som inte har sett honom.
Alltså, eventuellt är någon pund eller någon euro dyrare eller billigare än Aurélien Tchouaméni.
Anledningen att jag tog upp det är för att den glöms bort lite bland alla stora nyförvärv.
Absolut, men det här är, tycker jag, alltså till skillnad mot vad vi pratade om förra veckan i Toto Balotto kring då Josko Gvardiol som skulle upp mot Jarden från Leipzig till Chelsea. Det här är ju en motiverad prislapp, för det här är ju inte bara fransk fotboll utan kanske framförallt då Real Madrids framtid.
Mm, så är det.
Vilken jävla mittfältare det här är.
Mm.
Han är liksom... Han är lite det bästa av Casemiro, det bästa av Kroos, det bästa av Luka Modric i en.
Mm.
Kan man säga så?
Ja, kan man nog säga. Jag tycker det låter bra.
Det finns alltid plats för Tchouameni på Real Madrids mittfält. Och han kommer, alltså jag säger inte att han hade gått in och tagit tröja direkt av någon av de där tre på deras dynamiska treman och mittfält under så många år. Men det är, tycker jag, den perfekta spelaren att slussa in här nu när det ska byggas om och byggas nytt och byggas för framtiden.
Absolut.
Antonio Rüdiger har ju fått en lite märklig start. Alltså, alla var ju överens om att det var en kanonvärvning. Men
Militao och Alaba
Ancelotti började ju med att säga att jag vill inte bryta upp Militao och Alaba. Och där ute till vänster har vi Mondi och där till höger så finns Carvajal. Vad ska du med Rüdiger till då?
Jo, men det är en lång säsong. Skador kan komma. Är det någonting man vet är att Rüdiger älskar att träna under Ancelotti och vara i det omklädningsrummet.
Nu får du hjälpa mig Thomas, för att jag hade lite problem med MVP och vår gubbe eftersom jag så oerhört gärna ville dubba Eden Hazard till vår gubbe. Han är absolut inte MVP. För att det är klart att belgarens Real Madrid-session har ju nästan uteslutande varit löjeväckande usel med alla skador och de insatser han har gjort. Det har ju bara varit liksom en tragisk skugga av den gamla virvelvinden från Stamford Bridge som i sina stunder gjorde precis vad han ville. Men jag är så jävla svag för Eden Hazard. Det är fan min gubbe.
Okay.
Det kommer liksom
det är
inte runt.
Min gubbe.
Nej, jag vet.
Men man aldrig bli. Var
du,
inte då
fick
heller.
Liksom
men det är bara för att du
samlas
så jävla många...
Danovic på mig som vår gubbe.
Ja, absolut. Men alltså, för mig, jag kan ju liksom inte ha någon min gubbe än Benzema i det här laget för att
jag
uppskattar honom så jävla mycket.
Jag ville liksom trycka in Karim Benzema som MVP.
Ja.
Och det
han är ju MVP också. Så att
ja,
det...
Fast här vill jag ändå slå ett slag för Courtois.
Ja, absolut.
För är det någon spelare
alltså,
som
du
kanske
går
liksom...
på min Allison-väg, så att
ja,
säga.
Ja, lite så.
Sen jag
så
väckte
kanske,
något i
sen
dig.
Sen så kanske inte spelsättet hos Real Madrid är lika tydligt i varför Courtois ska vara MVP som det är när det kommer till Allison hos
Liverpool.
Hazard
spelar inte mot Betis till exempel i helgen.
Nej, jag säger bara att Hazard är min gubbe.
Ja, ja, ja.
Det är en
för att du har vunnit en massa fantasy Premier League-poäng på honom.
Nej,
det är enbart
han,
det.
Nej, jag tycker att liksom, när Eden Hazard spelade sin bästa fotboll så är det bland de bästa spelarna jag upplevt.
Aj, aj, aj.
Det är det. Det är det. Jag det, älskar Eden Hazard.
Inte ens nära.
Och jag jobbar fortfarande att det finns en stor
nu.
Period till i honom.
Okej, vi får se.
Men
hur gammal är han?
Han är 92.
Okej. Ah, ja, alltså.
Han är 92.
Det är ingen ålder på en fotbollshäst 22.
Nej. Men då får Karim Benzema bli MVP och så får liksom Thibaut Courtois ett honorable mention när det kommer till viktigaste spelaren. För man ska komma ihåg hur jävla bra den belgiska målvakten var.
Visst.
Alltså, det har han ju varit i många säsonger, men framförallt då i fjol. Hur många avgörande räddningar han gjorde som blev tunga på vågen i några av de absolut mest avgörande matcherna. Men hur höga förväntningar har du på Karim Benzema den här säsongen med tanke på hur det såg ut i fjol?
Jag förväntar mig att han gör mer eller mindre samma säsong som han gjorde förra. Och jag tycker att han har startat på det sättet, ser fortfarande på tal om hunger då. Ser fortfarande hungrig ut och ser ut att jag ändå vill slå rekord men vill jag liksom klättra på alla listor som finns. Han har på något sätt den här Messi och Ronaldo-hungern. Att man vill bli så historisk som möjligt när karriären är över. Och det tycker jag borgar för att han borde fortsätta på inslagen väg. Sen kanske absolut inte räcker till dubbla titlar. Men jag är ganska säker på att han kommer göra mål och fortsätta vara viktig i de stora matcherna.
Och som vi har varit inne på tidigare, jag är övertygad om att Lewandowskis ankomst till Barcelona kommer trigga Benzema och hans hunger på fler mål i Real Madrid.
Det har vi sagt i Toto Balotto också. Toto Balotto är sponsrad av MQ. Vi pratar kläder för dam och herr samt accessoarer från svenska och internationella varumärken. Det där sista kändes nästan onödigt att lägga till. Jag menar, alla vet ju vad MQ är. Stolta MQ. Och den senaste tiden har vi ju lyft ett par av deras tjänster, skrädderi och personal shopping för er som har lyssnat, men det finns såklart också fler. En av de här tjänsterna som jag tror många kanske inte riktigt har en aning om att de erbjuder, det är sneakerstvätt. Tänk er själva nu när sommaren är över och man går in i hösten, kanske lite andra typer av skor än de vita sneakersen. Och går man till MQ, lämnar in sina sneakers, plockar ut dem och så ligger de till sig där tills det är, ja, men kanske en krispig höstdag i solen. Eller varför inte några som sparas hela vägen till våren, så är de sådär nästan som nya. Och det är ju en del i MQs långsiktiga tänk, att de vill hjälpa er att ge era gamla sneakers lite extra kärlek och skaka nytt liv i dem. MQ samarbetar med sneakerstvätten, vi i Stockholm, många känner till det. Och jag som har varit dels hos sneakerstvätten men nu då tagit mina business till MQ, kan helt ärligt säga att resultatet är fan otroligt. Man bara lämnar in gamla skitiga sneakers i någon av MQs alla butiker och så får man tillbaka dem i toppskick. Vi påminner dessutom en sista gång om vår kod som vi har borta hos MQ just nu. Det är TOTO20 TOTO20. Ni ger 20% rabatt på MQs alla egna varumärken såsom Bonderid, Bleck och Dobber till och med den 11 september. Vi säger också ett stort tack till MQ för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Utöver Real Madrid så finns också RB Leipzig i grupp F. Leipzig kommer från en fjolårssäsong där man bara blev fyra i Bundesliga. Men man vann också sin första riktigt stora titel när man slog, är du med nu, Freiburg i den tyska cupfinalen i maj. Inte Bayern München.
Ingenting annat.
Man kom trea bakom PSG och Manchester City i Champions Leagues gruppspelsfas. Man gick således in i Europa League där man tog sig hela vägen till semifinal, men där man lite överraskande åkte mot Rangers från Glasgow. Vem tränar RB Leipzig? Jo, det gör Domenico Tedesco. Han tog över i december 2021 efter att Jesse Marsch fått sparken. Världens tyskaste italienare är denne Tedesco. Mm. Han har nämligen aldrig varit aktiv i Italien. Däremot så har han haft Schalke 04 och Spartak Moskva innan han tog över Leipzig för ett knappt år sedan.
Och det är ju lustigt i och med att Tedesco betyder tysk.
Det är kul. Det visste jag faktiskt inte.
Jo.
Det visste jag faktiskt inte. Men han ligger faktiskt redan lite pyrt till, för man har inlett den här Bundesliga-säsongen med blott en seger på fem omgångar. Och i den senaste matchen så åkte man på det mot Eintracht med 4-0.
Ja, det är otroligt.
I transferfönstret så har en jävla massa spelare lämnat. Tyler Adams har gått till Leeds. Heechan Wang har gått permanent till Wolves. Brian Brobbey har ju du berättat gått tillbaka till Ajax. Yes. Nordi Mukiele har gått till PSG. Ademola Lookman har gått till Atalanta. Och så har man släppt tillbaka Alexander Sørloth till Real Sociedad. Av någon anledning har man dessutom lånat ut Angelinho till Hoffenheim. Jag fattar inte riktigt varför, jag gillar Angelino som fan. Och dessutom så har man lånat ut Ilaish Moriba till Valencia. Det lilla puckot hoppade in i Valencias senaste ligamatch och tog två gula kort när man ledde med 5-0. Mm. Sånt där noterar jag.
Ja.
Sen så är det en jäkla massa jada spelare som lämnat Leipzig. Ja, ja. Men det förstår ni ju med tanke på hur den där organisationen är uppbyggd. In då! Jo, man har till att börja med såklart lyft upp en jävla massa spelare från sin U-organisation. Man har också lånat in mittbacken Abdou Diallo från PSG. Man har betalt norr om 100 millar för Xaver Schlager från Wolfsburg. Man öppnade stora plånboken för Hoffenheims vänsterback David Raum och pröjsade hela 260 miljoner. Men den mest uppmärksammade transfern är givetvis den av Timo Werner som efter två otroligt misslyckade säsonger i Chelsea nu är tillbaka i Leipzig. Spontan magkänsla kring Timo Werners comeback?
Ja, men att han kommer flyga. Att han i den här miljön är den bästa Timo Werner. Mm. Och det finns liksom ingen anledning att tro någonting annat tycker jag. Det fanns ju stunder i Chelsea där jag kunde tycka att han såg bra ut, men så fick han inte in bollarna. Det är uppenbart att det var självförtroende och mentalt som gjorde att han inte funkar i Chelsea. Och, alltså, går ju att prata om, det ska vi inte göra, men säkert också hur Chelsea spelade och så vidare. Men här passar han in i alla fall.
Går han möjligtvis raka vägen in och blir MVP? Nej. Det är en ny sheriff i stan, i alla fall en säsong till. Christopher Nkunku är ju faktiskt Ballon d'Or nominerad, ska vi komma ihåg här in i hösten. Han gjorde 35 mål i alla tävlingar i fjol och var ju Leipzigs överlägset bästa spelare. Dock är han inte vår gubbe. Det är heller givetvis inte Timo Werner, utan det är ju Emil Forsberg. Mm. Foppen. Goa Foppen.
Också lite lurig säsongstart på honom.
Ja, verkligen. Tedesco har ju petat Emil Forsberg, trots att han har liksom pratat väldigt gott om honom medialt. Men han är petad. Han fick dock 80 minuter här i senaste matchen mot Eintracht Frankfurt efter att Dani Olmo skadade sig efter 10 minuter. Och spanjoren ser ut att bli borta i en och en halv, två månader. Så att det här är väl öppningen för Forsberg här nu.
Klassiska, bästa som kan hända, en skada som kommer och så.
Mm. Så att, vi får se hur det går för Emil Forsberg under hösten. Men det är ju hur man än vrider och vänder på det, vår gubbe. Fan vad fin han har varit senaste tiden.
Ja, men jag tycker verkligen det. Och svårt att förstå en tränare som inte sätter honom centralt i ett bygge. Alltså varje gång han spelar med det svenska landslaget, som man ser honom framförallt då, så tycker jag han är så jävla bra. Mm. Sen har han ju, som Janne också mycket riktigt hade noterat, och som han la ut i Toto Balotto för ungefär ett år sedan, så spelar han ju sällan 90 minuter i Leipzig. Och har inte gjort det historiskt sedan han kom till klubben, utan det är 60 minuter och ibland är det 27 minuter.
Mm. Verkligen.
Så att det är väl så man kan fortsätta förvänta sig att Emil Forsberg kommer spela, även om Dani Olmo finns att tillgå.
I grupp F så återfinns även Shakhtar Donetsk. Och det är ju inget ovanligt när det kommer till Champions League. Men just i år känns det såklart extra kul och härligt att Shakhtar är med. För vad ska man ens säga om fjolårssäsongen? Den 26 april så tog man beslutet att avbryta säsongen 21-22. Tabellen fick stå som den var då Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari. Men ingen ligatitel delades ut. Däremot så gick de två Champions League-platserna till Dynamo Kiev som fick kvala, och till Shakhtar som alltså klev rakt in i gruppen eftersom de ledde tabellen när man valde att stänga ner serien.
Ja.
Man får ju också ont i magen av att Desna Cherniv och Mariupol fick dra sig ur för att städerna och klubbarnas faciliteter är sönderbombade.
Ja.
Fy fan.
Ja. Och sen har man tappat en del spelare nu också, va? Jag vet att Dodo har gått i Fiorentina till exempel, högerbacken.
Jag kommer dit. Mm. Jag ska bara säga det att Shakhtar spelade i alla fall, om ni minns, Champions League-gruppspel i fjol.
Mm.
Men kom sist i gruppen, till och med bakom lilla Sheriff. Således så blev det inget vidare kuppspel under våren. Och den ukrainska superkuppen är ju inte mycket till titel att skryta med när det kommer till slakt Shakhtars senaste 15 år. Mm. Tränaren i fjol hette Roberto De Zerbi. Jag vet inte riktigt vad det ska bli av De Zerbi, men han har lämnat Shakhtar, och det kan man ju förstå. Dels för kanske de sportsliga misslyckanden, men givetvis då för kriget. Det är inte bara han som har sökt sig bort från Ukraina. Men ja, jag vet inte vad du har att säga om De Zerbis liksom presens status.
Ja, men han är ju på det Christian Borrell skulle säga waiting list supreme. Det vill säga stora tränare som borde få en, jag säger inte att han ska ta Liverpool eller Juventus, men jag säger inte att Juventus inte kollar på De Zerbi, om man säger så.
Ny på tränarposten i Shakhtar Donetsk är i alla fall kroaten Igor Jovicevic. Han kommer senast från Dnipro. Innan det så har han flera säsonger i Dinamo Zagrebs organisation, men jag ska vara ärlig och säga att jag inte vet jack shit om den här gubben. Den ukrainska högsta ligan är glädjande nog i alla fall igång igen. Och Shakhtar spelar sina hemmamatcher på Olympiastadion i Kiev. Men, viktigt att komma ihåg, i Champions League så kommer man att spela sina hemmamatcher på Stadion Wojska Polskiego i Warszawa. På transfermarknaden så har man tvingats säga hej då till en hel del spelare. Det är många som har velat lämna, kämpat för att lämna. Däribland David Neres. Ni kommer ihåg han med sömniga blicken från Ajax. Han har gått till Benfica för 15 miljoner euro. Högerbacken Dodo har gått för samma pengar till ditt Fiorentina som du nämnde. Och den centrala mittfältaren Marcos Antonio har gått till Lazio för ungefär 75 miljoner svenska kronor. Forwarden Fernando har gått till Salzburg, och där någonstans slutar väl de tyngre tappen rent namnmässigt. På insidan så ska jag vara ärlig och säga att jag aldrig har hört de här namnen tidigare, alltså på de gubbar som man plockat in. Transfersummorna ligger runt 1 miljon euro per gubbe, så det kanske inte är så konstigt att det är anonyma spelare. Nej. Två ungrare, någon kroat, man har fyllt på med lite egna produkter underifrån, och givetvis har man dessutom plockat in en brasse i form av Lucas Taylor.
Skönt att man ändå fortsätter på den inslagna vägen med brassar. Ja, alltså
någon brasse ska in. Ja. Det här är i alla fall en högerback som lånats in från PAOK. MVP i detta Shakhtar Donetsk, det är Anatoli Trubin. Målvakten som är blott 21 år har ju konkurrerat ut övertygande Pjatov från kassen i både Shakhtar och landslaget. Och i den här gruppen så är det väl klart att Trubin blir ju den eventuella skillnaden på sista plats och någonting annat. Vem är vår gubbe? Ja, man vill ju såklart säga Pjatov, clownen, veteranen, målvakten som gör så många tavlor. Men låt oss vara ärliga, det kan inte vara Pjatov. Däremot så tycker jag att Mikhailo Mudrik är spännande. Ung, bra blick, fina fötter, tian på ryggen. Jag har sett honom några gånger i landslaget senaste åren och senast mot Roma i deras genrep för några veckor sedan. I ett svagt och oerhört anonymt Shakhtar så drar jag en lans för Mudrik.
Toto Balotto är sponsrad av Circle K, drivmedelskedjan ni vet, som fan inte gör något annat än att försöka göra livet för dig och för mig och för alla andra så smidigt och så enkelt som det bara är möjligt. Ta bara det här med att blippa bilen till exempel. Laddar man ner Circle K's app Easy Fuel, har ni inte gjort det, gör det. Och sen reggar ett betalkort och sin bil via registreringsnummer, så är det sen bara att rulla in på en station och så öppnas pumpen upp automatiskt eftersom den läser av din reggplåt. Det är så smidigt. Och när du tankat färdigt är det bara att pipa vidare eftersom både betalning och kvittohantering skett i appen. Det blir fan inte smidigare än så. I Circle K Easy Fuel-appen finns dessutom funktionen Tips en vän. Och den kan vara extra bra att fingra på just nu. Lyssna. Circle K erbjuder nämligen alla som tankar minst 30 liter mellan den 18 augusti och den 5 oktober. 2 månader C More Plus. Helt kostnadsfritt. Men hur bra är inte det? Perfekt inför det stora mästerskapet som stundar om inte annat. Erbjudandet gäller för nya kunder av C More. Och efter de 2 kostnadsfria månaderna fortsätter abonnemanget rulla för bara 299 kronor i månaden. Helt utan bindningstid. Det här erbjudandet gäller alla Circle K's kunder. Man behöver alltså inte vara medlem. Och vill du veta mer om detta så finns det ytterligare info på circlek.se/erbjudanden. Nu påminner vi alla en gång om hur enkelt det är att tanka genom att blippa bilen. Och så säger vi stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Avslutningsvis då så har vi Celtic som fjärde lag i grupp F.
Var har vi dem på sexighetsskalan?
Celtic.
Alltså om är Celtics historiska sexighetsskala, om den var otroligt sexig i slutet på 90-talet med Henke Larsson, var är de nu? Kanske de var 8 då på Celtics egna skala.
Om skalan är 1-10? Ja. Jag tycker ju ändå att liksom fullspikade hemmamatcher på ett elljusupplyst Celtic Park mot de stora drakarna
har man ju sett, även mot AIK.
Det är sexigt. Sen är de ju liksom en slagpåse på bortaplan. Och det är ju inte liksom ett lag som har en trupp som ska kunna hota speciellt långt i den här turneringen. Men en sexa då.
Okay.
En sexig sexa på Celtic. Fjolårssäsongen får vi konstatera blev bra då man tog tillbaka ligatiteln från Rangers. Cup-semifinal hemma i Skottland är såklart svaga papper, och vad gäller Champions League så åkte man i kvalet. Man fick spela Europa League, men gruppspelet tog dem bara in i konferensen där man åkte i det där luddiga playoffet. Typ 32-delsfinal. Tränar Celtic gör den grekiske australiensaren Angelos Postecoglou, som flyttade till Australien vid 5 års ålder. Han har faktiskt bara ett enda grekiskt tränaruppdrag innanför västen, Panakaiki i andra divisionen 2008. Han har annars hållit till i Australien bortsett från sitt senaste uppdrag, Yokohama Marinos i Japan, innan han i fjol alltså fick chansen att ta över Celtic. På transfermarknaden så är det bara en enda spelare som har lämnat Celtic för en övergångssumma, och det var mittbacken Christopher Julien som för 1 miljon euro gick till Montpellier. I övrigt så har en hel del spelare lämnat på free transfer, men ser man till vilka klubbar de har gått till så är det inte så många man hade hängt i någon julgran, va? Kanske att man ändå ska nämna Micke Lustigs gamla polare Near Bitten som gått till Maccabi Tel Aviv. Men det hade man också kunnat utelämna.
Visst.
In då. Ja, man har bland annat plockat Aaron Moy. Kommer du ihåg Aaron Moy? Världens äldsta 90-talist. Som gjorde det så bra i Huddersfield för några år sedan i Premier League. Det är ju en australiensare som försvunnit från England, spelat sin boll i Kina på sistone. Eller om man nu har spelat. Han kanske har fastnat i någon slags Marcus Danielsson, Sam Larsson vakuum. Och nu då så har han då återvänt till de brittiska öarna. Man har betalat 75 miljoner för Jota, en vänsterytter från Benfica. Man har plockat Cameron Carter-Vickers som under 6 år i Tottenhams organisation med 7 utlåningar och 0 fighter för Spurs. Men då den senaste lånesessionen var i just Celtic under fjolårssäsongen så har han ju till slut uppenbarligen hittat rätt. En argentinsk vänsterback från Lanús, japanen Daizen Maeda från just Postecoglous Yokohama Marinos. Daizen Maeda.
Okej.
Pirrar ju såklart till när det handlar om japaner.
Ja, såklart.
Det vet ju de som har lyssnat på Totski hittills. Nej, men han kom ju då handplockad från Postecoglous senaste klubbadress, Yokohama Marinos. Så att, de har nog något band där. Och så precis nu i slutet av fönstret, Sead Haksabanovic, som spelade sin fotboll i Djurgården under våren. Han har anslutit till Celtic. MVP! Det finns bara en. Callum McGregor har snart spelat ett decennium i Celtic och från sin centrala mittfältsposition med lagkaptenens binden runt armen är han Celtics hjärta, lungor och själ. Han har tagit över efter Scott Brown på bästa vis som supporternas stora hjälte. Är han vår gubbe? Nej. Är Carl Starfelt vår gubbe? Nej, inte det heller. Tyvärr alltså, man vill ju det, men man har aldrig riktigt liksom skaffat sig det bandet till Calle Starfelt. Däremot Joe Hart står ju i Celtic.
Aha.
Där har du en märklig karriär.
Som fortfarande lever.
Jo, men alltså, slakt bra i Manchester City under några säsonger. När då Manchester City började vinna titlar, inte minst då ligan. Han tog självklart över första spaden i det engelska landslaget. Och man tänkte att ja, alltså Joe Hart kommer ju vara den givna ettan i såväl klubb som landslag här nu i hela sin karriär. Men sen började det svaja. Pep såg någonting som liksom så här, det här håller inte. Kanske fan till och med var innan Pep som det började svaja för Joe Hart. Du kommer ihåg det här märkliga liksom sessionen i Torino?
Ja.
Fan var det?
Ja, det var jävligt märkligt. Men det var kul när han hade presskonferenser på italienska.
Och sen så liksom blev han utlånad till Burnley.
Jag hör ju att du säger att du tyckte han var riktigt bra i City, men alltså jag har ju aldrig tyckt att han var bra.
Det är lätt att liksom hämta hem så här i efterhand.
Ja, men jag har aldrig tyckt det.
Innan...
Du får ju lita på mitt ord. Liksom.
Visst, jag får väl lita på det. Men jag tror att det är väldigt många som, precis som jag, undrar vad var egentligen som hände?
Absolut.
Hur som helst, efter 2 riktigt svajiga lånesessioner i först och Burnley och sen Spurs så är han sen i fjol i Celtic och verkar få en jävla värdig avslutning på karriären. Right. Och det är vår gubbe. Man kommer dessutom in i det här Champions League-gruppspelet med 4-0 mot Rangers i Old Firm i ryggen. Så att, det är styva segel och alla, som jag sa, vet ju vad Celtic kan åstadkomma mot de stora drakarna på Celtic Park.
Absolut. Då kanske folk undrar, jaha, har vi glömt rublarna? Nej, det är klart vi inte har glömt rublarna i den här gruppen. Jag kan meddela att vi tror att det blir över 7,5 målskyttar i gruppspelet för Real Madrid. Sexiga spelet, som vi alltid försöker hitta liksom, och lägga in i något lag. Inför säsong, inför VM eller inför Champions League. Real Madrid får den. Leipzig då? Jo, Nkunku. Han gör ju såklart över 3,5 mål i gruppspelet. Shakhtar under 2,5 poäng. Inga konstigheter där efter Gustens utläggning. Celtic, de tar över 3,5 poäng på Celtic Park. Och där är man bra under strålkastarljuset, precis som Gusten sa. 18 år är det som gäller stödlinjen.se om man har problem med spel. Ni hittar alla våra rublar under godbitar, boostade odds på Betsson. Eller i appen, om man inte har den så kan man ladda ner den, tycker jag.
Hörrni, imorgon då åker vi igen med de 2 sista avsnitten om grupp G och grupp H. Och som av en jävla händelse så sammanfaller ju de sista två avsnitten med de första matcherna som rullar igång under tisdagskvällen. Var med när jag öppnar Champions League-studion på Simor på Telia. Det har vi redan pushat för. Så nu önskar vi bara en fortsatt trevlig dag. Så ja, hörs vi snart igen.
Ciao.
Ciao.